Boktips krimspesial med Knut Gørvel. Dagens gjest Bo Svernstrøm.
Velkommen til Krimfestivalen og dette møte med Bo Svernstrøm. Jeg heter Knut Gørvel og sjef for Krimfestivalen og saks- og markedsdirektør i Cappelen Damm. Bo Svernstrøm et av de nye stjerneskuddene på den svenske krimhimmelen. Hans debutbok Offrenes offer, som kom ut i Sverige i 2018 og i Norge i 2019, ble en internasjonal hit og solgt til 11 land. Det har vært minst like mye ståhei om hans nye krimroman som heter Lekene, og som nå akkurat har kommet ut i tide til Krimfestivalen. En del kritikere prøver å si at han skriver like gode historier som Coben, og har spenningen til Lars Kepler. Han skriver krimromaner med psykologisk dybde og moralske dilemmaer og intense historier. Gratulerer med ny bok på norsk, og velkommen til Krimfestivalen, Bo Svernstrøm.
Takk.
Offrenes offer var debutboka di, og så ble den da en sånn stor suksess og solgt til 11 land. Hvordan var det å debutere som forfatter med et sånt brak?
Det var utrolig omtumlende, for å si det minste. Både psykologiskt för en själv att bara att debutera var ju en stor sak, och att sedan dessutom då plötsligt upptäcka att den säljer internationellt i den omfattningen som den gjorde var ju livsomtumlande. Och även praktiskt så gav den ju mig möjlighet att prova på att göra det här på heltid. Så jag var tjänstledig först i ett halvår från mitt jobb som journalist på Aftonbladet i Sverige, som ägs av era grannar på Schibsted. Och efter ett halvår så insåg jag att jag måste välja om jag vill fortsätta med det här eller gå tillbaka till jobbet och skriva vid sidan om. Så då kände jag att det här är en chans man bara får en gång. Så jag valde att säga upp mig. Så det här är det jag gör nu för tiden. Och bara det så är det ju minst sagt märkligt. Men väldigt roligt. Ja. Det är en drömliv sen jag var mycket liten.
Man snackar ju ofta om med sådana författare som gör sån kämpedebut att oj, nu kommer den vanskliga andra boka. Och hvordan har det varit då att skulle följa upp detta med att skriva Lekene?
Alltså, jag tror att jag hade lite flyt i att idén och inte första utkast på något sätt, men jag hade ändå börjat skriva på den innan Offrens offer blev antagen. Så jag hade en ganska klar bild och idé av vad jag skulle göra. Men det var trots det så var det otroligt stressande, särskilt eftersom den boken utifrån ett synopsis på kanske 2,5 sida som min agent sa, liksom, skriv ihop någonting så att det låter som att du verkligen är på gång bara. Så då gjorde jag det på en förmiddag. Så där. Jag trodde inte det var så allvarligt. Men, och sen så ringer hon upp senare att nu har vi sålt bok 2 också. Så på de här så var den plötsligt också såld till, jag tror den var såld till 8 länder innan den var skriven. Bland annat er. Och det tyckte jag var lite... Ja, men det var lite jobbigt att precis ha kommit ut med en bok och sen så har jag plötsligt sålt en bok som jag inte har skrivit. Jag är inte riktigt det självförtroende, men det gick ju ändå förvånansvärt bra, tycker jag.
Ja, det är jag helt enig, men det händer ju då att nettopp det presset där hämmer författaren. Men fortell då lite, det som är vanskligt med sådana intervjuer runt krim är så sagt att du måste fortälla lite men inte för mycket. Men kan du fortälla lite om handlingen i Lekene och inte minst om Robert eller Robert som är huvudperson?
Idén till Robert kommer från ett personligt minne. Jag tror att jag var betydligt yngre än han är i boken. Så jag skulle gissa på att jag kanske var 6-7 år. Jag minns inte riktigt så. Och det fanns en hammock på baksidan i trädgården där jag växte upp. Jag vet inte vad hammock heter på norska. Men
jo, det är det samma, ja.
Det är det samma, var bra. Och den här var sån här spiralfjädrar i botten. Och sen så hade man lagt på dyner. Men det här var på våren, så det fanns inga dyner. Och då hade jag hittat en betongklump som var över från någon av mina fars ombyggnationer som han ägnade sig åt i stor omfattning. Och så upptäckte jag att när man slängde den ner i hammockens fjädrar så studsade den upp på ett väldigt oberäkneligt sätt som jag i min barnslighet tyckte var väldigt roligt och spännande. Jag skulle visa detta för min kompis, min lekkamrat, och han satte sig i hammocken och sen vägrade han att flytta sig. Och då studsade den till slut, så studsade den i alla fall, och han sa ju det också. Ah, studsade den i alla fall då. Så gjorde jag det, och då studsade den rakt upp i hans panna, och han fick ett stort jack och det sprutade blod och det blev massa... Ja, jag blev utskälld av hans föräldrar och hans syster och alla. Det blev jättestort rabalder. Och det var ju dumt gjort, det håller jag med om. Men tanken blev till boken var så, men tänk om han hade dött. Och då föddes idén till karaktären Robert Lindström. Hur skulle ett liv gestaltas? Så jag började skriva utifrån detta. Hur ter sig livet för en person som har ett mord i bagaget? Och så började jag skriva den, och sen så... Ja. Sen byggdes det på undan för undan, så jag blev tidigt klar över att allt kanske inte riktigt skulle vara som man först trodde här och så vidare.
Robert är ju då, som du säger, detta skedde i barndomen. Mm. Att det blev ett dödsfall där, och så är ju problemet för han att han inte husker vad som skedde då.
Nej, precis. Så att Han pekades ut i en efterföljande polisutredning som skyldig till det här dråpet på en jämnårig kamrat. Och minns egentligen ingenting av själva brottet. Så, men det här har ju blivit en sanning för honom, så han tror ju detta. Det är ju lite grann som man tittar på ett fotografi från när man var liten, och sen är man övertygad om att man minns det, men i själva verket så minns man fotografiet. Så han råkar ut för lite grann samma sak. Och i storyn så fyller han 39 år när man träffar honom. Och lever ett väldigt undanskymt, ganska fattigt liv. Har ett arbete, men under särskilda villkor. En del av hans lön betalas av institutioner, alltså Försäkringskassan som stöd så. Men han blir kontaktad av en journalist som heter Lexa, och hon vill då skriva en dokumentärbok om det här mordet och hans liv, och tillsammans, eller framförallt hon, men han är ju med i den här utredningen, så börjar de gräva i detta och upptäcker mer och mer tveksamheter i utredningar och i hur man trodde den här historien var. Och här är det lite svårt att berätta för mycket, för då börjar man spoila.
Jo, fordi da, ja, jag är helt enig, men då sker det ju också en del i nåtiden som nettopp hänger samman med fortiden, för att säga det på den måten. Men i Sverige, det var väl i 2017, så var det en tv-serie om en sak som väckte stor uppmärksamhet, och den blev också en tv-serie, blev vist i Norge i 2018. Ja. Och så Kevin-saken, kan du fortälla lite om den och eventuellt om det har inspirerat till denna boken?
Kevin var ett väldigt uppmärksammat barnadråp. Det var två bröder som hette, nu ska vi se om jag kommer ihåg deras namn. De hette ju Christian och Robin, som blev utpekade för att ha slagit ihjäl en liten pojke som heter Kevin. De var väldigt små barn vid den tiden. Och det som visades under den här dokumentären som gick i SVT, som var den som verkligen briserade. Det gjordes en dokumentär i SVT samtidigt som det gjordes en lång reportageserie i Dagens Nyheter. Och båda de här två visade att den här utredningen var skött på ett väldigt märkligt sätt, och det var ytterst tveksamt om de här bröderna verkligen var skyldiga till det här mordet. Och det slutar med den här historien, om de slutar med att man öppnar förundersökningen igen, och båda bröderna blir faktiskt frikända för det här mordet. Så att idag är de helt frikopplade från det här mordet. Men det som hände för mig var att först så kände jag att det här är så nära och jag ville verkligen göra en fiktiv bok. Jag ville inte göra en bok som var någon sorts dramatisering av Kevin-fallet eller liknande, utan jag ville ha min helt egen historia. Så att till en början med så hade jag väldigt svårt att överhuvudtaget skriva den här. Så jag la den på hyllan i säkert 6-7 månader för att släppa Kevin. Men sen i efterhand så skrev jag boken och sen i efterhand så gick jag in och tittade väldigt mycket på Kevin. Och även ett annat mord som blev aktuellt i samma veva som heter Hovsjöfallet eller Hovsjömordet som är väldigt liknande. En ung pojke som hittas dödad av en sax och en ungefär jämnårig kamrat pekas ut som skyldig väldigt, väldigt tidigt. Men han fick inte resning, men det är väldigt tveksam kring den utredningen också. Så i efterhand så gick jag tillbaka och läste väldigt mycket om Kevin och Hovsjömordet för att få... Det var ju lite grann som att ha ett research-smörgåsbord. Plötsligt så fick man alla juridiska termer, det fanns hur de här psykologiska förhören fungerade och sådär. Så där tog jag en hel del, om jag än inte allt så. Det var ju en stor lättnad. Men jag försökte hela tiden hålla en rågång till dem så att man skulle uppfatta min bok som... Det är ju en fiktion, det är en deckare eller en spänningsbok eller vad man ska säga det. Medan den andra är ju ett riktigt dokumentärt fall. Så.
Ja, det som jo är... Det är många ting som är väldigt intressant som virker då väldigt autentiskt. Det är ju bland annat det du snackar om nu, alltså... politiets avhörsmetoder då under av barn, men också av vuxna, att de särskilt säkert i för den del 10 år sedan, att det var väldigt ledande spörsmål att de följer ett spår. Tror du det anledes i våra dagar?
Ja, det tror jag. Och det som jag läst i artiklar så är det ju dagens experter, de skulle inte ha gjort på det här sättet. Alltså de här förhörde ju de här väldigt små barnen utan att de hade ett juridiskt biträde, utan att det fanns med en närvarande psykolog, utan föräldrar. Så att det var ett väldigt litet barn som var utlämnad åt en eller två poliser. Det är ju... idag tror jag att det är uppenbart att så kan man inte göra. Men på den tiden så gjorde de det i båda de här fallen. Och det har jag inte med i boken, men deras... approach som polisen var att de skulle bli kompisar med dem och att de här förhören skulle pågå under väldigt, väldigt lång tid. Så att det här var ju återkommande förhör under, vad jag förstår och minns, så var det ju flera månader det rörde sig om. Och då blev polisen mer och mer kompisar till dem och tanken var att de då skulle öppna sig. Och de verkade vara väldigt omedvetna eller blinda för risken att de påverkar barnet väldigt. Så att det här var ju så. Men där har jag använt mig väldigt mycket. Sen fanns det ju en del sammanträffanden som jag upptäckte i efterhand och som var ren slump, som var liksom lustigt. Så jag i boken, det tror jag kan säga utan att jag spoilar någonting, så intervjuar de polisen som ledde den här gamla polisutredningen från det att han var barn. Och han har råkat ut för en bilolycka och är inte riktigt... Alltså han har en lätt hjärnskada efter den här bilolyckan. Och han minns det mesta, men det är inte riktigt tillräckligt längre. Och han har blivit lite annorlunda som person. Man känner inte riktigt igen honom. Och jag ville ha det för att skapa ett osäkerhetsmoment i boken. Och inspirationen kom från min egen morbror som råkade ut, han krockade med en rattfull som körde in i honom med väldigt hög fart och blev väldigt allvarligt skadad. Och efter den olyckan blev han just, man kände inte riktigt igen honom, han blev lite annorlunda. Så det var min tanke. Men sen efteråt så läste jag då att personen, polisen som ledde förundersökningen för Kevin-fallet, han råkade ut för en bilolycka för några år sedan och var precis samma sak och fick en hjärnskada, lindrig hjärnskada, men som gjorde att han inte riktigt kunde svara på frågor. Så att på något sätt så gick det med.
Ja. Ja, du är profetisk. Det är skummelt då, hvis du, det kommer an på vad du ska skriva.
Ja, det var, men, det var lite.
Ja, det kanske allra bästa syns jag med boken är det psykologiska aspekten, alltså hur du går in på barna och deras skebne. Och i Norge så har vi en radio- och tv-serie som heter Født sånn eller Blitt sånn. Och här handlar det ju väldigt mycket om barn som har en väldigt vond uppväxt och hvordan det kan få alltså olika riktningar i livet då. Är det en viktig för dig som författare att skriva om psykologi och barn och
ja, så är det. Och det är lite grann som jag upptäckte själv i efterhand så, men jag märker att jag återkommer till detta barndom, hur det kopplar till ett vuxenliv. Och att man försöker ja, skapa en förståelse för en gärningsman på ett sätt som kanske är djupare än en många. Alltså, om man tar en mycket av spänningsromaner, eller ska jag inte säga mycket, men en del spänningsromaner så är antagonisten och brottslingen är ju något av en alien. En främmande varelse som är oerhört hotfull. Om man får någon förklaring till varför antagonisten beter sig som han eller hon gör, så är den oftast väldigt grund. Det kan vara någon enstaka händelse som de ska hämnas för. Men man får ju i de böckerna sällan en känsla för varför någonting sker så. Och där har jag ju väldigt medvetet försökt att man ändå ska få en känsla för varför. Och i den här boken, Lekarna, så antagonisten som... Svårt att säga nu utan att säga för mycket, men jag försöker verkligen, det är i alla fall min ambition, att man ändå ska få en psykologisk känsla för alla de antagonister som finns i den. Så. Och det är inte någonting som bara uppstått ur tomma intet i alla fall. Så den slutar med en förklaring. Kan man säga. Den allra sista passagen.
Jag har läst ett sted om, alltså du var ju journalist som du sa, men att du har samlat många artiklar, alltså upp till om 1500 mord eller något sånt. Är du en mordmani eller vad är det med det?
Ja, jag tänker alltid, kriteriet egentligen för att samla på, det stämmer ju som du säger, jag har inte räknat om på ett tag, men det är nog runt 1500 olika brottsartiklar så här. Och kriteriet för att jag samlar på dem är ju för att jag blir upprörd eller berörd på något sätt över ja, den gärningen som skedde. Och sen är jag som en inspirationsbank. Så jag går ju ofta in och söker och tittar på hur det här gick till och så. Hur polisen förhöll sig, motiv till brottet och så vidare. Så att det fungerar som någon sorts... Alltså det är svårt att fantisera ur tomma inte, tycker jag. Man behöver någonting att hänga upp det på. Jag brukar tänka mig att jag använder liksom legobitar ur ja, men artiklar. Man tar en blå legobit från någon artikel om någon hemsk brottsling. Och sen tar jag en vit legobit från min egen omgivning och så tar jag en röd från någonting annat och sen så samlar man ihop det där till kanske en karaktär eller en händelse som egentligen inte motsvarar någon av de här grejerna. Det är inte biografiskt och det är inte direkt taget från en händelse, verklig händelse, men man skruvar det lite hela tiden. Och då tycker jag att det är väldigt lätt att fantisera kring det.
Och drap i sig själv är ju ofta grusomt i verkligheten, men också nå i böcker, och det har varit en debatt här i Norge om att varför blir det krimförfattare mer och mer då? Någon har sagt att svenskarna är mer grusomma än oss, men och om du ser på dina två böcker så var det ju väldigt våldsamt i Offrenes offer, men mycket mer rolig, eller i hvert fall akkurat det detaljen runt volden, da, har det påvirket det, eller är det historien som skapar detta?
Det är nog historien, och sen jag har själv personligen väldigt, väldigt svårt för att ja, läsa hemskheter som barn utsätts för. Så jag har själv 3 barn och efter de kom så kan jag inte läsa artiklar. Jag läser rubrikerna och sen så får det vara bra. Så det var jobbigt att hålla på med Kevin-fallet och läsa in sig både på den och Hovsjö-fallet. Så jag tycker att det är outhärdligt lite grann. Så att här höll jag ner våldet på en nivå där jag själv kände att jag kunde ta till mig det, så att jag skulle kunna läsa boken utan att lägga den ifrån mig. Och jag hoppas att det gäller ungefär för andra också. Så att det är en stor skillnad.
Ja, jag kan lova dig att jag inte klarte att lägga den fram mig för jag var färdig. Men hvis du då, sånn vi närmar oss slutet, men hvis du, vilka författare är du mest upptatt av och vem ville du helst bli sammanlignet med?
När det gäller offrens offer så då var jag otroligt imponerad av Gone Girl av Gillian Flynn och även hennes tidigare där Dark Places och Sharp Objects tror jag heter. Jag tycker hon är en fantastiskt skicklig berättare och mycket också för att hon gestaltar psykologiskt karaktärer så att man känner hur de glider ifrån en. Man tror att man känner en person och sen händer det mer och mer saker. Och plötsligt så är personen förändrad. Och den tyckte jag var oerhört fascinerande. När det gäller den här så är det kanske inte riktigt så tydligt just Gillian Flynn. Men här faller jag tillbaka lite grann på mina barndoms... hjältar ska jag säga sådär, som jag läste i litteraturvetenskap i många år och här finns ju lite referenser till första meningen är ju en liten lek till Garcia Marquez 100 år av ensamhet. Jag vet inte om någon någonsin ser det men det var en lite rolig lek sådär. Och även Dostojevskij finns med som liten sån lek med Roberts egen monolog sen.
Där måste jag inrymma att jag har inte det uppdaget, inte jag har ju studerat litteraturvetenskap som dig, men det jag uppdaget var du Robert, du skriver från många olika perspektiv och Robert är ju en viktig berättare här, men han är ju det vi på litteraturvetenskap kallar opålitlig berättare. Alltså han vet ju inte helt vad han själv har upplevt och så är det ett viktigt poäng, för det brukte du väl också i Offrenes offer att den som berättar inte egentligen säger allt som är sant på något.
Nej, så är det ju. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt varför det är så, men jag är oerhört fascinerad av den här opålitliga berättaren, lögnen, vem som är det. Jag håller på att jobba med den tredje boken nu och det är ingenting som jag har tänkt egentligen från början, men jag märker att där är det ju ett väldigt centralt tema också, det här med lögn och opålitlighet. Vad är sant och inte sant? Personligen så är jag otroligt fascinerad över det.
Och när kommer den?
Den ska komma ut någon gång januari 2022 blir det. Så efter pandemiåret hoppas jag.
Bo Svernström, då tackar jag för dig och jag hoppas att du kan då komma fysiskt till nästa krimfestival. Det har varit väldigt kosligt. Tusen tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med och jag hoppas också att få komma dit på riktigt. Det ser jag fram emot.
Det gör vi också, men det var väldigt kosligt att vara i ditt hem och till dig där hemma. Jag hoppas att du ser på flera av de 50 intervjuerna vi har på krimfestivalen.no. Tack för nu.
Boktips, en podcast från Cappelen Damm.